Då säger jag hej och välkomna till avsnitt 39 utav Modiga människor. Jag tänkte bara börja med att berätta om två förändringar som jag har gjort. Och det ena är att jag har lagt till ett swishnummer där man kan donera en valfri summa. Men också eftersom kanalen har vuxit så vill jag bidra till att lyfta fram egenföretagare. Så idag så kommer jag att lyfta fram en av de två hälsokostbutiker där jag bor. Och jag kommer att lägga en länk under intervjun. Och jag tänker bara att nästa gång ni behöver någon form av hälsokost så beställ gärna då från www.ekost.se. Och sen tänker jag att ni får gärna gå in på, titta på intervjuerna som ligger på YouTube också. Och klicka gärna i prenumerera så att kanalen växer. Men nu kommer vi till kvällens, eller programmets huvudperson, Sebastian Rushworth. Jag hoppas att jag uttalar det rätt.
Mm, det är korrekt.
Bra. Du är läkare. Och en av tre från början, nu vet jag att det är anslutet en fjärde. Och men det var ni tre i alla fall från början, Nils Littorin och Sven Råman och du som tog initiativet till läkaruppropet mot restriktionerna av covid. Men du har också skrivit en bok som heter Varför det mesta du vet om covid-19 är fel. Så.
Det stämmer bra.
Och då är min första fråga. Vad fick dig att skriva den här boken?
Jag insåg någonstans i mitten på förra året att det var ett stort gap mellan vad som presenterades i media när det gällde covid och vad som sades i den offentliga debatten och vad som faktiskt visades i statistiken och i de vetenskapliga studierna. Och boken är helt enkelt ett försök att få ut en lite mer nyanserad och vetenskapligt korrekt bild av covid till allmänheten.
Onekligen så har du bidragit med det. Men vi pratade bara lite kort här innan. Jag är ju så förvånad att du inte sitter i tv-sofforna precis varje dag och får berätta om det här.
Ja, jag kan väl inte svara på
Nej. Men jag tycker att det är helt galet. För att ta ett citat ifrån dig själv, så du pratade om det här med sjukvården, att det har varit så ansträngt så länge. Alltså så säger du, det här är ju normalläge inom svensk sjukvård.
Det är ju välkänt att vi har skurit ner på antalet vårdplatser och antalet IVA-platser inom svensk sjukvård i princip år för år de senaste 30 åren. På 90-talet hade vi 3000 IVA-platser i Sverige, nu har vi ungefär 500. Och det är klart att när man har gjort sådana drastiska nedskärningar i antalet vårdplatser, då står man ju mycket sämre rustad inför en pandemi när den väl kommer. Även om det är en ganska lindrig sådan, så står man dåligt rustad om man har en sjukvård som hela tiden befinner sig på 100% i kapacitet. Om det inte finns någon luft i systemet, då finns det ingen förmåga att hantera de här pucklarna när de kommer. Och det är ungefär där vi står idag i Sverige. Och jag skulle vilja påstå att det är huvudorsaken till att vi har haft den här situationen där vården blir överbelastad, just för att det inte finns någon luft i systemet längre. Och därmed finns inte den förmågan att hantera de här lite mer extrema situationerna.
Nej, men för jag tycker att jag hör om nedskärningar även nu också. Så fick jag höra om att det var något av de större sjukhusen som skulle plocka bort ett ganska stort antal liksom, inom vården. Och det rimmar ju lite illa med det som nyhetstidningarna, liksom, media hela tiden kablar ut.
Mm. Det är ju det sista som hände inom Region Stockholm innan covid-pandemin var ju att flera av sjukhusen skulle skära ner på ett stort antal läkare och undersköterskor. Och det är klart att när man skär ner och minskar kapaciteten, då har man inte kapacitet och då kan man inte hantera pucklar. Då kan man inte ens hantera en vanlig vinterinfluensasäsong. Därför det finns ingen luft, det finns ingen överskottskapacitet.
Mm. Nej, men det blir ju svårt, det blir jättesvårt. Men jag funderar så här, vilka är det som söker sjukvård idag? Alltså så här, vågar folk ta sig till sjukhus idag?
Just nu så tror jag att vi har i princip återgått till normalläget. Att folk som har en hjärtinfarkt eller en blindtarmsinflammation, de söker vård. Det vi såg var att i början på pandemin, i mars, april förra året, då var folk rädda. Därför att vi visste inte så mycket. Och den bild som målades upp av covid var att det här var en väldigt dödlig pandemi. Det värsta som har hänt på 100 år sedan spanska sjukan. Och det är klart att med den bilden som målades upp så var många rädda att uppsöka vård. Och man såg det till exempel jag tror det var nästan en 50% i nedgång i antalet som sökte vård för hjärtinfarkt under mars och april förra året här i Stockholm. Och jag tror inte att det skedde en 50% i minskning i antalet hjärtinfarkter, utan det var helt enkelt så att folk var för rädda för att söka sjukvård. Så var det då. Nu är det inte riktigt så längre. Jag tror att de flesta har insett att covid är inte så farligt. Det är definitivt inget som är så pass allvarligt att man behöver, eller att man ska vara rädd för att söka vård när man behöver det. Så nu ser vi i princip den normala tillströmningen när det gäller alla vanliga diagnoser.
Mm. Men du har ju jobbat på en covid-avdelning. Vill du berätta lite om det?
Ja, alltså jag kan inte säga att det har varit märkbart annorlunda från att jobba på en icke-covid-avdelning. Nu målas ju en bild uppåt av att det är en kris i vården, men utifrån det ska man inte tro att folk ligger i korridorerna eller så, utan det som har skett är att ett antal vårdplatser som används, som i vanliga fall används för postoperativ vård för folk som har icke-akut kirurgi, till exempel ortopedisk kirurgi, de har skjutits fram, och då har man friat upp ett antal sängar som har kunnat användas till covid-patienter istället. När jag jobbat på en covid-avdelning, då har det har varit ungefär samma situation som annars. Att jag har en grupp på 6 patienter, ungefär samma som jag brukar ha även om jag jobbar på en icke-covid-avdelning. Så det har ju inte varit en större belastning för mig personligen eller för undersköterskorna eller sjuksköterskorna, annat möjligen än att vi måste klä på oss skyddsutrustning varje gång vi går in till en patient. Men annars är det ju ingen märkbar ökning i arbetsbelastningen för mig som individ.
Men när man har lyssnat bland annat på media och kanske väl utvald liksom sjukhuspersonal, jag kan inte säga vad som är vad, men så låter det ju som en krigszon.
Så är det ju absolut inte, och jag vet inte varför vissa målar upp den här bilden och varför de gör det, för det stämmer inte. Sjukhuset är absolut ingen krigszon, utan vi har, alltså svensk sjukvård ligger alltid på 100% belastning, och Och det gör vi just nu också. Det enda som har förändrats är att vi har sagt åt folk som behöver mindre akutvård eller icke akutvård att de får vänta. Mm. Och därmed har vi friat upp vårdplatser som vi nu istället använder till covid-patienter.
Mm. Ja, men jag menar, när jag hör dig berätta så låter det väldigt lugnt och sansat. Men du beskriver också att det ni gör är att ni behöver ha mer utrustning. Liksom. Ja.
Ja,
ja. Ja, nu det är så många frågor jag tänker. Men jag vill också komma in på läkaruppropet. För ni är ju tre stycken initialt som tog initiativ till det här. Och jättemycket medial uppbackning har ni ju inte fått. Ni har fått in några debattartiklar i några dagstidningar. Men du får gärna berätta om liksom själva grundtanken liksom till det.
Vi har inte fått så mycket medial uppmärksamhet i bemärkelsen att media har inte velat diskutera våra artiklar. Mm. Men artiklarna i sig har ju fått en enorm spridning. Mm. Och jag tror att det har varit den här senaste vi skrev i Göteborgs-Posten var den mest delade debattartikeln de har haft på minst ett halvår. Och det har varit liknande även för våra tidigare artiklar. Så det visar att det finns ett stort intresse för det vi skriver, men det är inget som mainstream media vill lyfta eller diskutera på något sätt. Vilket ju är anmärkningsvärt.
Ja. Nej, men de vill ju inte tillstå att folk känner ett sånt behov av att få veta. Liksom. Och kanske även väldigt, väldigt många fler än vad de tillstår som faktiskt sympatiserar med era åsikter.
Mm. Ja, och de som sympatiserar framställs i allmänhet som foliehattar, nynazister och diverse dårar. Media gör ju sitt yttersta för att få alla som tycker att extrema restriktioner inte är rätt att framstå som att de inte har någon aning vad de pratar om.
Nej, men vi kan ju inte tänka själva överhuvudtaget. Sitter bara på några obskyra platser på nätet och letar information. Ja.
Så hur som helst, tanken med det här uppropet var att vi vill få in lite mer nyttokalkyl i det hela. Att när man inför olika restriktioner, då ska det bygga på vetenskap. Man ska inte införa restriktioner bara av populism, bara för att det liksom ser bra ut eller bara för att politikerna vill verka handlingskraftiga eller bara för att något annat land har gjort det, utan det ska finnas en tydlig kalkyl av vilken nytta tror vi att det här gör och vilken skada tror vi att det här gör, därför alla de här restriktionerna gör ju skada och det är något som inte har fått komma fram överhuvudtaget. Det är klart att stänger man ner företag och gör människor arbetslösa, då är det negativt på en massa olika sätt. Det skadar människors psykiska hälsa, förutom de här rent ekonomiska effekterna.
Mm.
Samma sak när man stänger ner skolor, att det är inte bra för barns vare sig fysiska eller psykiska hälsa att inte vara i skolan, utan att bara sitta hemma hela dagarna, och det blir en påtaglig försämring av deras skolgång. Och det här är som något som inte har lyfts alls och som nästan verkar ha varit tabubelagt att säga att de här åtgärderna som vi använder för att bekämpa covid faktiskt också har baksidor och att vi borde ha en, särskilt med tanke på att vi lever i ett demokratiskt samhälle, att vi borde ha en öppen debatt kring vad är nyttan, vad är skadorna och vilka skador är vi beredda att acceptera för vilka nyttor? Det är liksom det som har försvunnit helt. Det enda som verkar vara viktigt är att bekämpa covid, att få ner dödsfallen i covid, och inget annat spelar någon roll. Och det tycker vi är väldigt märkligt. Vi tycker att man borde titta på helhetsbilden när man fattar beslut, och det är det som uppenbarligen inte har skett.
Men om jag bara liksom, kopplar, jag vill inte lämna tråden där med barnen. För jag tänker att det här med alla nedstängningar och all rädsla, så funderar jag så här, vad är de långtgående konsekvenserna för våra barn förutom missad skolgång? Det har jag funderat jättemycket på själv.
Och ja, det är ju svårt att säga exakt, men
det kan ju ingen veta.
Det är ingen som vet riktigt, men man har försökt göra olika typer av studier och kommit fram till att det här kommer ha långtgående negativa konsekvenser under de här, för barnen som tas ut ur skolan under månader i sträck när det gäller hela deras framtida liv. Och det är det som ingen verkar vilja diskutera. Vad är konsekvensen för barnen av att tas ut ur skolan, av att tas ut ur sitt sociala sammanhang, av att bara sitta hemma framför en dator hela dagarna, och vad blir påverkan på deras inlärning? Det är väldigt märkligt att inte ta med den aspekten, särskilt med tanke på att barn i princip löper noll risk relaterat till covid. Varför ska de behöva ta en sån stor smäll för någonting som de själva inte löper minsta lilla risk av?
Och det är det som är så hemskt, för det är ju inte bara det, utan jag tänker även att baka in i paketet den här propagandan som även barnen utsätts för. Jag menar, som jag själv får ta del av från skolan. Ni ska sitta isär, ni ska liksom inte vara så nära varandra, tvätta händerna, sprita händerna. Alltså så här, det är ju bara några av alla saker, men munskydd kommer vi också in på, till barn. Så att apropå, jag menar, vi vuxna, det är ju väldigt många vuxna som reagerar, men vi kan ju ändå liksom tänka några liksom varv till, tänker jag, kring att det här kanske är övergående, men för små barn att hantera det här.
Absolut, det är klart att det blir en psykisk stress för dem, och det kommer mer och mer studier, det kommer mer och mer information som visar att barn mår psykiskt dåligt. Och det är en aspekt som behöver vägas in. Därför tycker vi att det är fel att ta ut barn ur skolan. Barn borde få vara på plats i skolan och leva sina liv som vanligt. Att det är inte rätt att de ska lida så stor skada, särskilt nu när vi har mer information om covid. Vi vet att för folk som är friska under 70 års ålder så är risken ytterst minimal att man ska bli allvarligt sjuk. Och i det perspektivet så blir det rimligare att fokusera på den lilla andel av befolkningen som löper hög risk. Och att snarare än att ta de här svepande åtgärderna som drabbar alla, oavsett om de löper hög eller låg risk.
Men en av sakerna som ni tar upp är ju just ansiktsmask. Det är ju faktiskt en av dem. Och vad jag tänker så här, du som läkare, vad säger du om nyttan med den?
Ja, man har ju gjort lite studier. Innan covid kom så hade man gjort en del randomiserade studier av ansiktsmasker. Det är klart att de tittade inte på covid, de tittade på influensa och rinovirus och andra luftvägsvirus. Men det de kom fram till var att ansiktsmask möjligen har en liten positiv effekt, men den är begränsad. Och det var väl det som alla var överens om innan covid, att ansiktsmasker gör så lite nytta att det inte finns någon anledning att rekommendera dem på befolkningsnivå. Det finns definitivt ingen evidens som stödjer att hela befolkningar ska ha ansiktsmask ute när de är ute och rör sig i samhället. Och det som har hänt sedan dess är väl att man har gjort en randomiserad studie i Danmark som faktiskt tittade specifikt på covid och på ansiktsmasker skyddar när de används i samhället, och de kunde återigen inte hitta några bevis för någon större effekt. Det är möjligt att ansiktsmasker har en liten skyddande effekt, men den är väldigt begränsad, och som helhet så finns det inget bra stöd för att ansiktsmasker har någon effekt på befolkningsnivå när det gäller att begränsa eller sakta ner smittspridningen. Och då blir det väldigt märkligt att kräva att folk ska ha ansiktsmask ute i samhället eller om de rör sig i kollektivtrafiken. Därför då utgår man inte ifrån vetenskapen, och det är det vi tycker är fel. I den här pandemin, i hur vi hanterar den här pandemin, så borde vi ytterst utgå ifrån vetenskapen, och det är det som inte sker i nuläget, och det är väl det som vi är mest kritiska mot.
Mm. Ja, för nu så, det ökar ju. Jag menar, i kollektivtrafiken så är det ju inte längre en alltså det är en rekommendation, men det är inte riktigt en rekommendation, utan man vill verkligen att folk ska ha. Och inte bara liksom under rusningstimmar, utan nu går ju, jag menar, jag får såna från SL där det står att de vill att man har ansiktsmask alla dygnets timmar.
Och nu har vi ju så pass mycket data så vi ser ju att ansiktsmasker gör ju inte ett skit. Det är liksom länder som har använt ansiktsmask stenhårt sen förra sommaren är bland de mest hårt drabbade. Mm. Det verkar inte finnas något samband mellan hur mycket folk använder ansiktsmask och hur snabbt covid sprider sig. Så ja, det är en märklig situation när myndigheter rekommenderar någonting utan något vetenskapligt stöd.
Mm. Nej, men jag var i Tantolunden i söndags och då kommer en ensam kvinna joggandes med ansiktsmask. Och alltså, mitt hjärta går... Jag vet liksom inte hur... Det är svårt att inte reagera. Liksom. Jag förstår ju att hon är rädd. Annars skulle hon inte göra det. Men jag tänker ju att hon kommer ju ta upp av syrebrist någonstans längre fram där. Mm. Alltså, men det är den rädslan vi har. Liksom. Det är därför jag tänker att vi behöver prata om de här sakerna. För så rädda är folk. Mm.
Och det borde... Alltså debatten när det gäller covid har blivit alldeles för hetsk och alldeles för polariserad. Och jag vet inte om det är bara så vårt samhälle är nu för tiden, eftersom alla sitter i sina diverse olika filterbubblor och har noll förståelse för folk som inte tänker som man själv. Men det som behövs är en öppen och respektfull debatt där man använder riktiga argument snarare än att liksom kalla folk mördare om de inte håller med det man själv tror eller vill tro. Och jag kan inte riktigt förstå vad som har hänt, men det är som att vissa åsikter eller vissa synpunkter har blivit fullständigt tabu, och att det finns inte den spännvidd av åsikter eller en acceptans för den spännvidd av åsikter som bör finnas i ett demokratiskt samhälle.
Nej, och det är svårt att inte liksom, när vi pratar, komma in lite på så här, vi pratar om ett demokratiskt samhälle. Och sen så finns ett ord som också så här känns lite tabu och som jag för ett år sedan överhuvudtaget aldrig hade tänkt om Sverige. Så det ordet censur. Och det här sista året så känns det ju som att det har hänt ganska mycket faktiskt. Just med tanke på att du och jag sitter här i en livesändning liksom, som går ut på Facebook på min lilla liksom, kanal, därför att du inte får komma till tals i vanlig media.
Ja, det är ju anmärkningsvärt att jag vet inte om självcensur är vad som just nu sker inom massmedier, och det är bara ett väldigt begränsat antal åsikter som tillåts komma fram, och jag vet inte riktigt vad hur de tänker på DN eller Svenska Dagbladet eller Sveriges Television. Min gissning är att de har bestämt sig för att vissa åsikter är farliga och därför inte ska få komma till tals.
Ja, och det, men jag tänker ändå att det är så, vi behöver inte liksom vara kvar i det så länge. Liksom. Men att någonting har hänt i debattklimatet, det kan vi ju liksom enas om.
Det är ju ganska märkligt med en situation där alla 8 Sveriges riksdagspartier säger samma sak och marscherar i led med varandra. Jag kan inte komma på någon annan situation där det någonsin har varit så. Det är märkligt i en demokrati, särskilt när vi har en riksdag med 8 olika partier, att alla tycker exakt samma sak när det gäller covid och att det inte är någon som har brytt sig om att faktiskt titta på statistiken eller titta på de vetenskapliga studierna. Det tycker jag är väldigt märkligt.
Ja, för det är ju också något, precis som du säger, så det är också anmärkningsvärt att det spelar liksom ingen roll hur mycket från Statistiska centralbyrån, så man lyfter fram det som en källa på, och de då som inte håller med, det går liksom inte att ändra någons åsikt. Alltså jag är inte, så här, det är ingen som behöver hålla med mig, men när kriget handlar om så här, det är så många som har dött, och sen så men Statistiska centralbyrån säger ju någonting annat, ja, fast det är inte sant. Och nu sitter jag och pratar med någon som har siffror liksom, från, du har ju statistik. Och du har också, du har läkarlegitimation.
Nej, det har jag inte. Jag är AT-läkare, så legitimation har jag inte.
Ja. AT-läkare. Men du är läkare i alla fall under utbildning då.
Ja, precis.
Men det är inte jag i alla fall. Så att du sitter ju på ganska mycket mer evidens än vad jag gör. Så kan man ju säga.
Det stora problemet är ju att man stirrar sig blind på vissa siffror som aldrig sätts i ett sammanhang. Man tittar på antalet döda i covid men sätter dem aldrig i sammanhanget. Hur många är det som dör totalt i Sverige? Av alla olika sjukdomar. Hur många fler är det som har dött 2020 jämfört med föregående år? Och när hade vi senast en högre dödlighet? Och när man tittar på fallen så presenteras bara antalet positiva fall. Men man tittar inte på hur hög andel av fallen är det, hur hög andel av proven är det som är positiva. Hur många test gör det? Det är, Man sätter aldrig saker i sitt sammanhang, och det är mycket det som blåser upp den här rädslan och den här allmänna tron att covid är mycket, mycket allvarligare än det verkligen är. Om folk faktiskt satte saker i sitt sammanhang, då skulle de inse att senast vi hade högre dödlighet än 2020 var 2012, och personligen har jag inget minne av någon stor dödlig pandemi 2012. Alltså kan covid omöjligtvis vara så dödligt som det presenteras i media.
Ja, men det kommer ju nya siffror varje dag. Och bara en sak att ta fasta på, det här hur man med dödligheten kring covid, att om du dör, vad är det, om du dör inom 30 dagar, om du kanske kan förklara det bättre än vad jag kan.
Det finns ju olika sätt att mäta om någon har dött i covid. Det rimligaste är väl kanske att utgå ifrån dödsorsaksintygen och vad som skrivs som huvudsaklig dödsorsak där. Då är det ändå en läkare som har behandlat patienten som har funderat kring vad är det som har orsakat det här dödsfallet. Men det som vi för det mesta matas med, det är ju Folkhälsomyndighetens statistik som utgår ifrån om någon har dött inom 30 dagar från ett positivt covidprov, och det kan ju bli lite vilseledande. Det innebär ju att någon som har fått ett positivt covidprov och sen går ut och blir påkörd av en buss och dör av det skulle räknas som ett covid-dödsfall. Men det bästa sättet att få en bra bild av hur dödligt covid är inte att titta på antalet covid-dödsfall överhuvudtaget, utan att titta på det totala antalet dödsfall per år och jämföra det med tidigare år. Och då kan man få en bild av, är det något anmärkningsvärt som händer? Därför om de som dör av covid är så pass gamla och skröpliga att de ändå hade dött av något annat under samma år, då är ju inte det lika allvarligt som om folk som annars är ganska unga och friska och som hade många år kvar att leva har dött. Det är lite det som gör att det lätt kan bli missvisande och lätt kan framstå som att situationen är allvarligare än den egentligen är. Och därför tycker jag att man ska titta på hur många har faktiskt dött. Och man ser 2020 så var det runt 5% fler som dog än snittet för de föregående 5 åren. Och det är där man kan få, när jag säger 5%, då menar jag 5% i relativa tal. Så vi gick från en dödlighet på 0,9% till runt 0,95%. Det blir kanske lite komplicerat när man pratar statistik, men det är där någonstans man ser hur mycket dödligheten ligger enligt den bilden. Om man tänker att hela det där överskottet har orsakats av covid, det är ungefär 0,20% av Sveriges befolkning som dött av covid under 2020. Men alltså, egentligen blir det mer komplicerat, därför att vi vet att 2019 var ett ovanligt milt år för Sverige. Det var ovanligt få som dog i Sverige 2019. Och om ovanligt få dör ett år, då kommer ovanligt många dö nästa år. Därför att det som händer är ju bara att dödsfallen flyttas framåt i tiden. Och jag tror att det är egentligen det som är huvudorsaken till att Sverige har haft fler dödsfall i covid än våra grannländer, Norge, Danmark, Finland. För de har inte alls det här mönstret att 2019 var ett ovanligt milt år. Så de hade inte liksom byggt upp samma reserv av väldigt sjuka människor som var nära livets slut. Och där har vi en stor del av förklaringen till att Sverige blev hårdare drabbat än sina grannländer. Det beror ju inte på lockdown. Det har ju tydligt sett. Det har gjorts ganska många studier där man har tittat på vilken effekt har lockdown och har sett att de här åtgärderna har i princip ingen effekt. Åtminstone inte någon effekt som är märkbar i dödlighetsstatistiken.
Ja, jag tänker på de här PCR-testen. Jag vet inte, vad säger du om dem? De har ju ifrågasatts och till och med förbjudits i några länder.
Ja, alltså testen i sig är det väl egentligen inte så mycket fel på. Jag tycker det stora problemet är hur testen används. Innan covid så har vi inte masstestat folk. Vi har inte testat folk som är helt symptomfria, utan vi har inte ens testat folk som har symptom oftast. Att om du kommer in med en luftvägssjukdom till akuten i vanliga fall, men du inte är så pass sjuk att vi tycker du behöver läggas in på sjukhuset, då kommer vi oftast inte ens testa dig för influensa eller någonting. Därför att det påverkar inte handläggningen. Du får gå hem, vila upp dig några dagar och sen mår du bra. Och tar vi ett test i den situationen så har vi bara slösat skattebetalares pengar. Och det har man ju helt frångått med covid. Nu ska alla testas konstant. Och man testar folk vid minsta lilla symptom. Folk som är gott och väl friska nog. Det är problematiskt ur två aspekter. Det ena är att det är ett gigantiskt slöseri med pengar. Att man kastar pengar in i ett svart hål som hade kunnat användas till vettigare saker. Som kanske till att faktiskt se till att vården har resurser att hantera folk som är sjuka istället för att masstesta folk som är friska. Och det andra är ju att det bidrar till
rädsla.
Till skräcken. Förlåt.
Nej, men precis, vad det är, rädslan. Därför,
till rädslan, precis. Ja. Därför att då kan media måla upp att nu är det så här många tusen som har varit positiva och nu är det så här många, och det bidrar till att skapa den här bilden av att vi har en väldigt ovanligt allvarlig situation som pågår. Och ja, så det är liksom det som egentligen jag tycker är det mest problematiska med de här masstestningen med PCR.
Nej, men för jag känner ju ett antal familjer och liksom bekanta där man de har testat positivt, och de säger själva att de inte känner sig sjuka. Men de väljer då att hålla sig isolerade. Så det går ju i linje med det du säger. Så jag menar, de har testat positivt, men de säger själva att de inte känner sig sjuka. Och det är ju för mig, precis som du säger, det känns som att man verkligen har använt sig av de här testen. Alltså alla som känner sig minsta lilla förkylda uppmuntrar.
Det är ju det myndigheterna säger att folk ska göra. Har du lite ont i halsen eller lite hosta, då ska du testa dig. Det är ett slöseri med pengar, för det påverkar inte handläggningen alls. Utan du är hemma några dagar, du är lite förkyld. Och sen mår du bra och kan återgå till jobbet. Det är hur vidare var covid du hade eller något av alla 100 andra virus som kan orsaka en förkylning. Det förändrar ingenting. Och det är väldigt märkligt att våra politiker tycker att det är värt att lägga alla de här pengarna på någonting som inte förändrar någonting. Och särskilt med tanke på att man precis innan pandemin tyckte att det var rimligt att skära ner i vården, för att då, uppenbarligen så fanns det inte pengar då, men nu helt plötsligt finns det oändligt mycket pengar, och det är en situation jag inte riktigt förstår. Om det nu finns så här mycket pengar att vi bara kan strössla test på folk som inte behöver dem, då har vi ju pengar att bygga ut antalet vårdplatser, och då är ju snarare det vi borde göra med pengarna.
Nu kommer det upp lite frågor kring lunginflammation och covid. Hänger det alltid ihop? Får man...
Covid, när covid är allvarligt, då är det ju en sorts lunginflammation man får. Det är det folk är sjuka av. Covid kan ju, precis som många andra luftvägsvirus, kan antingen sätta sig i övre luftvägarna. Och då får man en förkylning. Eller så kan det sätta sig i nedre luftvägarna. Och då blir man mer sjuk och får en lunginflammation. Så är det ju.
Men det dyker upp ganska mycket frågor. Men någonstans stod det här att varför tar man inte hänsyn? Precis. Räknas bara döda och alla sjuk, men allt annat lidande som covid liksom har orsakat. Fast det är ju det jag tänker att vi sitter och pratar om här nu. Att myndigheternas rekommendationer har ju skapat oerhört lidande. Som jag upplever att några då fastnar i. Att man är liksom i den här covid-skräcken. Så att allt annat, liksom man förlorar perspektivet för allt annat.
Precis, det är ju helhetsbilden som är det viktiga. Jag vet inte, den här personen som skrev frågan kanske tänker på det här med post-covid-syndrom eller långvarig covid eller vad man nu vill kalla det. Det som inte riktigt lyfts fram i det här är att det ena är att när folk är allvarligt sjuka, oavsett om det är lunginflammation eller influensa eller covid, är du så pass allvarligt sjuk att du hamnar på sjukhus, då kan det vara en ganska utdragen återhämtning även när du kommer hem. Och sen vet vi också att vissa människor efter luftvägsvirusinfektioner får någon form av långdragna symptom. Det brukar läka ut med tiden. Tittar man på covid, och då har man ju gjort en del studier när man följt folk med covid under några månader för att se hur lång tid tar det för folk att återhämta sig.
Mm.
Och då har man sett att det kanske efter 3 månader så är det kanske 1 eller 2% som fortfarande har symptom. Så det är möjligt att det här med långvarig covid, det kan absolut vara ett problem, men det är inte alls lika vanligt som det framställs i media. Stora merparten är fullständigt återhämtade inom några månader.
Mm.
Och de flesta är ju helt återhämtade inom någon vecka.
Jag skulle vilja... Nej, men jag bara tänkte som i relation, liksom covid i relation till cancer. Jag menar, jag liksom du, jag tror att de flesta av oss känner ju faktiskt minst ett par som har gått bort i cancer. Och jag menar, jag tycker att det är lika sorgligt vem som än går bort i vad. Men det är så mycket fokus på det här så att det verkar liksom ingen annan sjukdom talas om längre.
Nej, och det är ju det som är det märkliga. Och inom svensk sjukvård så brukar vi ha som princip att vi är beredda att lägga ungefär 500 000 kronor per levnadsår som räddas med en viss åtgärd. Och det gäller alla andra sjukdomar, men det verkar inte gälla covid. När det gäller covid så finns det ingen övergräns för hur mycket vi är beredda att lägga. Och då kan man undra, varför är covid så mycket viktigare än alla andra sjukdomar? Varför är ett år av liv som räddas genom att behandla någon med covid så mycket mer värt än att rädda någon från att dö av cancer eller HIV eller någon av alla andra sjukdomar som kan döda människor. Mm. Det är väl det som vi också tycker med det här uppropet är det som måste föras in i debatten. Någon sorts rimlighet och perspektiv att covid är inte viktigare än alla andra sjukdomar.
Mm.
Det är bara en bland många sjukdomar som kan göra människor sjuka och som folk kan dö av. Och det måste samma perspektiv som gäller alla andra sjukdomar måste gälla covid.
Mm. Ja, alltså jag tänkte innan vi går vidare, för jag tänkte att vi har lite fler frågor, så fick jag en fråga här uppe i en person som har skrivit ganska många gånger nu. Och då skriver hon att är IVA-belastningen bara påhittad?
Nej. Jag tror absolut inte den är påhittad och problemet är att som sagt vi har skurit ner på antalet IVA-platser väldigt hårt de senaste decennierna. Som sagt, på 90-talet hade vi 3000 IVA-platser, nu har vi 500.
Mm.
Och då finns det ingen luft i systemet. Och har man en lite allvarligare influensasäsong eller covid-säsong som vi har nu då,
mm.
Då kommer ju många fler att uppsöka sjukhuset samtidigt och behöva IVA-vård, och då kommer IVA att gå på knäna. Och det är ju inte på grund av att sjukdomen i sig är allvarlig, utan det är på grund av att många söker vård samtidigt och vi har tagit bort all överskottskapacitet. Det finns ingen luft i systemet längre och då kan man inte hantera de här topparna när de kommer.
Och det svarade ju du faktiskt egentligen på innan, så jag tänker att jag uppmuntrar folk att titta på hela den här inspelningen. Men nu vill jag faktiskt gå över till att hur boostar vi vårt immunförsvar? Alltså vad kan vi göra själva för att ta hand om oss själva för att slippa uppsöka vård eller slippa bli sjuka?
Ja, det man har sett är de stora riskfaktorerna för att bli allvarligt sjuk i covid är ålder, och det kan man ju såklart inte göra så mycket åt.
Nej.
Det andra är grav övervikt. Är du gravt överviktig så löper du mångdubbelt ökad risk att bli allvarligt sjuk och att dö. Så det viktigaste är väl att ta hand om sin hälsa och om man är överviktig att försöka gå ner i vikt.
Mm.
Och det kanske är lättare sagt än gjort, men Men det är det stora problemet, och det är sannolikt också förklaringen till att USA verkar vara det hårdast drabbade landet, att de har högst andel gravt överviktiga av något land.
Mm.
Annars, det finns ju lite olika. Man har till exempel, alltså innan covid, sett att om folk tar vitamin D-tillskott så kan de minska risken något för luftvägsinfektioner och så. Alltså, jag tycker absolut att man kan ju testa och ta ett vitamin D-tillskott. Mm. Det kanske hjälper, det kan i alla fall inte skada.
Men det sa ju media också. De gick ut ganska hårt med det förra våren, att vitamin D var farligt. Ja,
det är märkligt, för det är det ju inte. I alla fall inte om man håller sig till rimliga doser och inte börjar ta extremdoser, så är det ju helt ofarligt.
Mm.
Ja, så det är någonting man kan testa. Man ska ju inte förlita sig på det. Eller liksom tänka att nu är jag helt skyddad och kan inte bli sjuk, men det skadar inte, som sagt, så länge man håller sig inom rimliga normala doser som man kan köpa på ett vanligt apotek. Annars är det ju det här att ta hand om sin hälsa, att vara ute och röra på sig, att försöka äta nyttigt. Det är liksom det som är nyckeln till att minska sin risk. Och sen är det klart att tillhör man en riskgrupp, om man är kraftigt överviktig eller väldigt sjuk, har en hög ålder, då kanske man ska vara försiktig med vem man umgås med och kanske försöka isolera sig lite mer.
Så att egentligen, vad kan man säga, det låter ju så klyschigt, men sunt förnuft.
Ja. Det skulle jag vilja påstå, och det sunda förnuftet som vi liksom, det här var WHOs allmänna riktlinjer innan covid, att det där finns det ingenting om lockdown, utan det handlar om sunt förnuft, att tvätta händerna, kanske sprita, att hålla några meters avstånd till människor när man är ute och rör sig i samhället, Det är sunt förnuft som var det som rådde och som även WHO rekommenderade ända fram till att Kina körde en hård lockdown och resten av världen sen fullständigt tappade besinningen.
Men de öppnade ju landet ganska fort. Är det inte så?
Och de påstår ju att deras lockdown har varit ytterst framgångsrik och att covid i princip inte finns i Kina. Och det är väl det som alla lockdown-förespråkare har hänvisat till och som gjorde att många länder valde att försätta sig i den här situationen. Just att Kina påstod att det hade gått så bra.
Ja, men jag vill bara återvända till det här vi pratade om innan med motion och hälsa. Det går ju liksom inte i linje med alla nedstängningar och rekommendationer att inte uppsöka gym, alla stängda simhallar, alla barn som inte liksom, de får varken motion på skolan eller någon annanstans.
Jag håller med. Bland det galnaste är ju det här med att stänga ner gruppträning för barn. Och att stänga gym och simhallar, det tycker jag också är helt vansinnigt. Det bästa man kan göra för sin hälsa i en sån här situation är att ta hand om sin hälsa, och då är det väldigt märkligt att regeringen säger att regeringen försöker stänga ner folks möjligheter till att ta hand om sin hälsa.
Men det är ju faktiskt det som har hänt. Så där är vi ju nu. Där massor med liksom, både barn och tonåringar och även om de mindre barnen fortfarande liksom har sina verksamheter, så är det ju många föräldrar som inte vågar låta sina barn gå för att de själva är så rädda. Ja.
Jag tycker att det är vansinnigt. Överhuvudtaget, alla de här åtgärderna med barn tycker jag är vansinniga. Barn borde ha gått i skolan hela pandemin. Barn borde ha fortsatt med sina fotbollsträningar och så vidare hela pandemin. Det är, de här åtgärderna, förutom att de inte verkar funka överhuvudtaget, så är de väldigt skadliga för barnen.
Vi behöver det här vaccinpasset. Alltså så här, det är ju på frammarsch nu, verkligen. Jag såg, det är flera som har skrivit om att den 19 april sker något nytt beslut. Jag vet inte, vi kanske inte ska, eftersom jag inte riktigt vet vad det var, det var någonting kring covid. Men framförallt så är ju 1 juni ett datum där man liksom har på förslag att införa det här vaccinpasset. Som kommer att kraftigt begränsa många människor.
Mm. Ja, alltså jag tycker egentligen återigen att det här är ett stort slöseri med pengar om man tänker att nästan hela befolkningen vill ändå vaccinera sig. Mm. Och utöver det så är det många som har haft covid och som är immuna den vägen. Så jag förstår inte riktigt vilken funktion det här passet ska fylla. Vi kommer utan problem att komma upp i flockimmunitet närmaste månaderna oavsett om vi inte redan är där. Så då förstår jag, om man tänker att flockimmunitet i princip alla länder kommer att uppnås i alla fall innan hösten, vad fyller det här då för funktion? Vad är syftet med det här passet? Det känns återigen som bara ett gigantiskt slöseri med pengar. Jag förstår inte riktigt vad politikerna tänker.
Men du är ju en av dem som pratar om det här med flockimmunitet. Och vi har också lyft fram henne ofta. Ann-Kristin Engvall pratar också mycket om att det absolut bästa och säkraste skyddet för oss är som flockimmunitet. Men jag har ju också sett på våra löpsedlar att det stämmer inte, utan det säkraste är att ta vaccin.
Ja, oavsett, alltså den här pandemin fortsätter tills flockimmunitet har uppnåtts. Mm. Och det är det som har hänt med alla tidigare pandemier. Mm. Vi har haft 3 pandemier under 1900-talet som var lika allvarliga som covid eller mer allvarliga. Och alla varade 1-2 år. Och de avslutades därför att vi uppnådde flockimmunitet. Så allt snack om att flockimmunitet inte kan uppnås genom infektion är ju rent nonsens. Och har inget stöd i verkligheten eller i vetenskapen. Sen finns det 2 olika sätt. Man kan nå flockimmunitet, och det är antingen genom att folk blir infekterade och därefter immuna, eller genom att folk blir vaccinerade och därefter immuna. Och när någon viss andel av befolkningen, kanske 70, kanske 80%, vi vet egentligen inte var gränsen går. När någon viss andel av befolkningen har immuniserats, antingen genom infektion eller vaccin eller någon kombination av dem, då når vi flockimmunitet. Och då är pandemin över, kan man väl uttrycka det. Och det betyder inte att det inte kommer ske någon mer smitta, utan det betyder att smittan kommer inte kunna sprida sig på det här pandemiartade sättet, utan kommer begränsas och hållas på en låg nivå, bara för att viruset kommer ju aldrig försvinna. Det kommer ju alltid finnas kvar i samhället. Men om en stor andel av befolkningen är immuna, då blir det svårt för viruset att sprida sig vidare och hitta nya människor att smitta. Så det håller sig på en begränsad nivå.
Men får jag fråga, är du personligen, när du är ute och rör dig, är du personligen rädd? Jag menar, tänker du rör dig inom vården och...
Nej, jag är ung, jag är frisk. Statistiskt sett så är risken för mig personligen extremt, extremt liten. Någon promilles promille. Och jag löper inte större risk från covid än jag löper från många andra saker när jag är ute och rör mig i samhället. Så jag är inte rädd personligen, inte ett dugg.
Nej, men jag menar, jag har bara noterat liksom många unga som faktiskt rör sig ute på stan med ansiktsmask. Alltså, så att jag tycker så att det är många unga och det är liksom äldre, och det är nästan som att de här på mitten inte verkar lika rädda. Och så säger du att det, jag menar, det är någon promille. Och, nej, men jag tänker väldigt mycket på rädslan, att det är rädslan som har fått fäste.
De här unga som går runt med ansiktsmasker, jag har svårt att tänka att de är särskilt rädda. Jag tror att det är mer att masker för dem har blivit någon sorts sätt att signalera grupptillhörighet, eller ja, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Det är klart, de följer väl riktlinjerna som säger att de ska ha det i kollektivtrafiken, men de verkar ju ofta, går man runt på Södermalm så ser man ofta 20-åringar går runt i ansiktsmask. De löper noll risk i princip för covid. Och utomhus så, alltså risken att bli smittad av covid när man befinner sig utomhus är ytterst, ytterst liten. Så jag kan bara se det som att de försöker signalera någon sorts grupptillhörighet snarare än någonting annat. De verkar ju inte ha de här ansiktsmaskerna i någon sorts smittskyddssyfte.
Vi får hoppas att de inte är rädda i alla fall. Ja, men det var så mycket, men jag känner att vi har fått de flesta frågor, tycker jag att jag har fått svar på. Jag tycker att du... Vad är nästa plan? Det kan vi väl avsluta liksom med. Vad tänker ni? Alltså ni tre läkare. Vad skulle ni vilja? Jag förstår att... Och min önskan, jag säger till alla, gå in och skriv på det här läkaruppropet. Verkligen. Så att fler skriver på det, så att ni får göra era röster ännu mer hörda.
Vår förhoppning är väl helt enkelt att det sker ett opinionsskifte som gör att politikerna måste ändra inställning. Om de ser att de har opinionen mot sig, då kommer de ju inte fortsätta med det här. Då kommer de också ändra inställning. Så det är väl det som är vår förhoppning och vårt mål. Att det kommer ske ett stort opinionsskifte som gör att hela det här covid-hysterin försvinner och hela det här stora lockdown-maskineriet monteras ner och vi kan återgå till någon sorts rimlighet i den offentliga debatten och i den allmänna tillvaron.
Jag är så otroligt tacksam, verkligen. Men jag bara vädjar, liksom, tänker ut till alla skolor, öppna. Liksom. Jag hoppas att det är många lärare och rektorer som lyssnar på vad du har att säga och på vad Sven och Nils, vad ni som faktiskt, ni försöker få ut. Jag tänker faktiskt främst på dem. Men som sagt, återigen Sebastian, tack för den här nästan timmen, exakt.
Tack, tack själv.
Bra och sansad intervju, så verkligen. Så att jag säger tack till alla som har tittat och hoppas att ni fortsätter att följa det här. Jag kommer att göra flera intervjuer. Tack.